Du lyssnar på Webradio Areton.
Hej, jag heter Pia Hänninen. Jag ska berätta om min livshistoria från barndom till den kvinna jag är idag. Innan jag börjar berätta om mitt liv skulle jag vilja djupa mig kort i dysfunktionella familjer med både missbruk, medberoende och våld i nära relationer. I Sverige uppskattar man att det är ungefär 385 000 barn som har en förälder som dricker för mycket alkohol. Barnen lever under familjehemligheter där de tystas ner och får leva i att anpassa sig till en sjuk miljö. Där behoven av att finnas försvinner varje gång besvikelsen, hårda ord och slag tystar ner i dem. Ensamheten och rädslan sätter sig fast. Barnet skapar ett medberoende till den sjuka i familjen. De skapar ett beroende själv för att tillgodose sina behov och tror att detta är en normal uppväxt eller en normal familjesituation där barnet tar med sig familjemönstren in i sitt vuxna liv och lever i familjehemligheten. Till att inte våga lita på någon, inte känna och inte prata om problem som finns i familjen eller om behoven till sig själv. Josias Andersson har gjort denna låt som heter Trasigt porslin.
Upp någon gång och lägga
Nu till min historia som speglar sig mycket i låten som Josiah skrivit. Och till frågan, tiden går och kanske vi kan växa upp någon gång och lägga all sorg bakom oss. Under min barndom levde jag med min missbrukade mamma och hennes misshandlande sambo som också var missbrukare. De hade fester själva och med andra. Hög musik, bråk och skrik och aldrig sova ordentligt. Ständigt fick jag vara på min vakt, undanslag, rädda min mamma och bli undanskuffad och lämnad till okända människor och till min dagmamma. Jag fick lära mig det som hände hemma hos mig behövde ingen annan veta om. Och när jag visade känslor var det ingen som tog mig på allvar utan förklarade mer att det var inte jag som hade ont när jag såg min mamma bli slagen. Jag blev tyst. Inom mig kokade jag av obesvarade frågor och känslor. Jag skapade ett sockerberoende och snattade godis redan som femåring och började röka cigaretter när jag var cirka 7 år för att dämpa ner mina känslor och behov av hunger. Mina kompisar var 2 till 3 år äldre än mig och de lärde mig hur man gjorde när man snattade och rökte cigaretter. Jag blev själv slagen och sparkad på under hela mitt år i ettan av 3 killar i min klass. Jag levde i ständig rädsla och otrygghet. Visste aldrig vart vi skulle fly hemma och jag visste aldrig heller när det var dags att flytta igen. Som barn blev jag sexuellt utnyttjad av mannen som min mamma bodde med och av andra. Jag hamnade som 11-åring på barnhem och kom till en fosterfamilj. Jag började en ny skola, den 9:e skolan, och fick gå om 5:an. Det hade kommit in en anonym anmälan om att jag får illa. Min största önskan var att få lugn och ro. Jag berättade inte för någon om vad jag hade varit med om. Ingen berättade för mig varför jag hade fått flytta till barnhemmet och inte heller varför jag var hos fosterfamiljen. De frågor malde i mig länge. Jag fick anpassa mig till en ny miljö utan fester med alkohol. Jag fick nya tider att passa och mat på bordet. Jag slutade röka cigaretter och snatta godis. Det var mitt beslut när jag kom till fosterfamiljen. I fosterfamiljen var de aldrig nöjda. De kallade mig för dum i huvudet när jag inte kunde göra mina läxor. Ansvarslös och hade ingen fantasi. Och de gav mig skulden över min mammas missbruk och jag skulle bli som min mamma, alkoholist. Jag tog åt mig av deras ord även fast jag inte riktigt förstod varför de ville göra illa mig. Och varför det var mitt fel att min mamma drack alkohol. Utåt sett var jag glad, försökte förstå i mitt inre kaos av obesvarade frågor och känslor som visade sig olika på min kropp. Jag hade ofta ont i huvudet och smärtor i magen som gjorde att jag inte kunde andas. Ångesten visade sig att jag blev kallsvettig och yr. Jag förblev tyst i mitt inre för det fanns ingen som ville lyssna på mig och jag litade inte på de vuxna. Jag hade lärt mig att inte visa känslor, inte prata och inte lita på någon. Och allt det som hände hemma hos mig, det var en familjehemlighet. När jag gick i gymnasiet började fosterpappan knuffa på mig och dra mig i håret när jag hade uppehållit telefonen för länge. Han skulle ringa viktiga samtal. Efter 3:e gången fick jag ett blåmärke och hade också bestämt mig för att det var sista gången han gjorde illa mig, trots att han sa förlåt. Jag gjorde en anmälan till skolsystern och till socialtjänsten. Jag berättade också för socialtjänsten hur familjen hade behandlat mig under de här åren. Socialtjänsten sa att jag skulle tillbaka till familjen för jag hade ingen annanstans att ta vägen. Och jag gick tillbaka till familjen. Men innan min 18-årsdag flyttade jag till min mamma som var kvar i sitt missbruk. Nu tänkte jag spela låten Under ytan för dig med Uno Svenningsson.
Under ytan finns stora skratt och gråt. Det finns mycket där som händer som vi inte kan förstå, men vi hittar alltid svaret där i botten av oss själva. Jag vet att du finns där. Jag vet att du finns där. Jag vet att du finns där. Jag vet. Ja, den skrattar så det skålas, men slutar snart i kaos. Någon sparkar och slår en stackare där som har gett ut en chans. Jag ser att ingen verkar bry sig. Rädslan är för stor och stark för att göra något alls. Men under ytan skäms jag för mig själv. Under ytan bränner bilden mig,
under ytan är vi alla små, och visst är det så att vi är det alla ibland. Att bära mitt eget liv och mina känslor, att våga gå trots smärtan i mig och i mitt inre rum av saknad efter närhet, förståelse, en tomhet av vem var jag, ensam och rädslan för livet. För vad ville livet mig? Helst av allt skulle jag vilja dö, men hur och varför? Utåt var jag en energifylld tjej som älskade äventyr, dansa och var med mina kompisar. Utåt sett var jag en vanlig anpassningsbar tjej som ledde, skrattade och var precis som alla andra. Jag kom i kontakt med en psykolog efter incidenten med fosterpappan, för det var mitt fel att han hade dragit mig i håret och knuffat mig mot deras trappa. Det var så jag kände inuti mig, eftersom ingen ville lyssna på vad jag hade att säga. Jag stod fast vid min anmälan mot fosterpappan, även fast familjen ville att jag skulle ta bort anmälan. Och deras fråga till mig var, hur kunde jag anmäla pappan i familjen? Psykologen sa till mig att det här var ett vanligt tonårsproblem i familjer. Jag stod på mig, för inom mig sa en röst, man gör inte illa barn. Psykologen fick fram familjehemligheten i mig och hon kunde inte hjälpa mig vidare i mitt liv och rekommenderade Ersta Vändpunkt, som är ett Minnesota-program för dysfunktionella familjer och vuxna barn till alkoholister. Jag lärde mig på Ersta att det är inte mitt fel att min mamma är alkoholist. Stor lättnad, och att det fanns andra som levde ungefär liknande familjer som mig själv. Jag är inte ensam att bära det liv jag levt. Inte ensam att bära på obesvarade känslor och frågor. Efter Ersta Vändpunkt trodde jag att jag var frisk och hade fått verktyg in i mitt liv och bearbetat min barndom, trodde jag. Träffade mina barns pappa och vi fick två söner ihop och hoppades på att jag nu skulle få den familj jag längtade efter. Egna barn och leva livet i lugn och ro, i kärlek och respekt i familjen. Livet och familjen blev inte som jag hade tänkt mig. Jag ville ge mina barn allt det jag inte hade fått i min barndom. En lugn, trygg, rolig, äventyrlig, kärleksfull och närvarande mamma och familj. Jag var med barnen så mycket som möjligt i lekparker, på deras fotboll, åkte på utflykter och följde med dem i skolan och var uppmärksam på allt i deras liv. Det visade på olika sätt att det inte mådde bra, genom att vara aggressiva utåt och slogs mycket med varandra. Pappans humör var labilt och jag kunde aldrig veta när, vad saker kunde flyga eller när hårda ord från hans mun kom emot mig. Han sa förlåt och han skulle bättra sig, och jag levde på alla de bra dagarna. Första gången jag försökte lämna honom på riktigt var när jag blev hotad med kniv och han var full. Han hotade till och med att döda hunden vi hade. Jag flydde på morgonen med barnen till min syster. Han ringde dit och bad om förlåtelse. Det skulle inte hända igen. Vi var borta i några dagar och sen hade jag bort förklaringen att jag var tvungen att gå till jobbet och att barnen hade förskola och skola att gå till. Och han hade lovat att det inte skulle hända igen. Att ständigt leva i hot om att han skulle ta barnen ifrån mig till hans land eller att han skulle ta sitt liv gjorde mig rädd att förlora det viktigaste jag hade i mitt liv, mina barn. Så jag höll mig kvar i familjen och tänkte att imorgon är en ny dag och då är det lugnt. Jag ska nu läsa en dikt skriven av mig som handlar om livet med honom i 15 år med psykisk misshandel. Du stör mig, du kör över och förvirrar. Du spelar ut din makt för att bestämma över mig. Du hotar att ta ditt liv, ta allt ifrån mig. Lägger skuld över min barndom för att jag är en sån idiot, hora och fitta på grund av min familj. Det finns alltid fel att hitta. Du manipulerar, går på, tar ut din ilska över mig. Du kastar saker och skriker och beter dig som ett barn för att få din vilja fram och makt över mig. Du rör om tills du känner att du har fått det du vill få utav mig. Du ändrar, tänker, försöker förstå för att få mig på din sida. När du fått mig på din sida ändrar du dig och faller tillbaka till den du var innan. Förvirringen stiger. Vem är du? Och vem är jag som låter dig styra mitt liv? Ja, vem var jag som lät honom styra mitt liv? En dag kom en fråga upp i mig. Vad är kärlek för mig och hur vill jag bli behandlad? Hur ville jag att mina barn skulle leva under sin uppväxt och barndom? Därifrån började jag bygga min värdighet till att må bra och få kärlek som jag var värd att få tillbaka och också respekten för den jag var. När han använde alla fula ord mot mig, när han visade sin ilska, vände jag det mot honom. Han talar om sig själv. Han talar inte om mig. Han är arg på sig själv. Han är inte arg på mig, för jag gjorde det här och jag tyckte att det är okej. När jag väl bestämde för att lämna denna man hade jag byggt upp mig själv i 5 år och bestämde mig för i mitt inre att jag behöver all hjälp jag kan få när jag väl bestämmer mig för att lämna honom. Låten som gav mig kraft var Don't Stop med Lisa Ekdahl.
Don't stop. Floor 1 and floor 3. Don't stop. Claim what's yours, it belongs to you. And don't stop. Look at your face. Let's see if things might wanna fall into place. Lift that veil from your eyes. There's no need to hide now. No time to disguise that. Don't wanna force you. It's not a demand. It's more like I'm whispering. Please understand and don't stop. Did what you could, now there came for your crime. My beautiful, innocent friend, you could have done different. But then in the end, I saw your intention, pure like a gem. And that's why I'm whispering softly again. Don't stop.
Don't stop. Så jag fortsatte att gå. Och när jag bestämde för att vi skulle separera så hotade han att ta mitt liv. Polisen kom och socialtjänsten blev inkopplad. Jag öppnade upp för barnen och deras skola, socialtjänsten. Jag pratade öppet om det som hade hänt inom familjen, för alla mådde dåligt. Vi hade levt i en sjuk familj. Och det var jag som fick skulden över att vara den sjuka. Och det var jag som sökte hjälp för mig själv och för mina barn. Jag ville inte vara medberoende till någon annan mera. Och jag behövde hjälp med att bygga upp mig själv. Samtidigt arbetade jag heltid på förskolan för att få ihop min ekonomi. Jag tog över lägenheten vi bodde i för att det var pappan som hade gjort fel, inte jag. Barnen följde med pappan och bosatte sig hos deras farmor under flera år. Han hade vänt barnen emot mig och mina barn var arga för att jag anmält deras pappa till polisen. Efter ett år blev det rättegång. Under den här tiden sökte jag och fick hjälp av Alla Kvinnors Hus där jag hade samtalskontakt och fick lära mig hur det ser ut i en psykiskt misshandlad familj. Där jag träffade andra kvinnor som levt i ungefär liknande familjesituationer och fick hjälp av brottsofferjouren. Socialtjänstens krav på oss som föräldrar var att vi skulle gå i samarbetssamtal, jag och pappan. Vi gjorde det under en lång tid. Och min erfarenhet från det är att när man lever under hot, våld, psykisk misshandel kan man inte samarbeta med en sådan person som bara vill ha makt över en. Han ändrade allt det vi bestämde på mötena. För ingen idiot skulle bestämma över honom, sa han. Efter rättegången la min kropp ner av utmattning. Den la ner alla system och jag kom inte upp ur sängen. Jag hade tappat minnet, glömde bort vem jag pratat med nyss, vad jag hade sagt och vad jag hade gjort. Sov dåligt och var ständigt trött. Hade ont i huvudet, ångest som bröstsmärtor, yrsel, domningar. Det kändes som hela livet rasade. Tog mig till vårdcentralen och ville ha samtalskontakt. Berättade om min bakgrund och ville ha hjälp av någon som förstod sig på problemet med att leva i medberoende, vuxen barn, psykisk misshandel. Jag fick en kurator som inte förstod mitt problem och läkaren skrev ut antidepressiva och sömntabletter. Jag stred för att få bli sjukskriven. Försäkringskassan och min dåvarande arbetsgivarens krav och vårdcentralens krav var att jag skulle jobba. Jag stod på min sida. Min kropp behövde vila. Jag hade ju levt i stress sedan jag var barn. Jag reste mig upp ur all sorg över att ha mist mina barn i separationen och jag återvände tillbaka till ett nytt jobb efter några månader. Under den tiden sökte jag själv ny hjälp för samtal och hittade en kvinna som var KBT-psykolog. Billigast jag kunde få eftersom jag betalade själv. I ett år gick jag till henne en gång i veckan. Jag lärde mig att leva i nuet, att också ta hand om mig själv. Frågor som jag fick under den tiden var, kan jag göra något åt min situation just nu och i sådana fall vad? Min trygghet att ha någon att prata med och ventilera om det som hände runt omkring mig just då var det jag behövde, mer än att äta antidepressiva som stoppade alla mina känslor. När jag andra gången i mitt liv sökte hjälp igen för utmattningssymptom och depression hade jag frågor som malde i mig varje dag. Vad är meningen med mitt liv? Hur kunde jag som arbetade på förskolan ta hand om andras barn när jag inte kunde ta hand om mina egna? Inom mig var jag tyst och tom. Tårarna rann. Jag bar på en enorm sorg över mina barn och frustrationen över att jag inte kunde hjälpa dem i sina liv. Hade jag något att leva för och vart fanns min värdighet till den jag var? Kunde jag ha gjort det bättre i mina barns liv? Kunde jag gått tidigare ifrån deras pappa? Och varför gjorde jag inte det? All denna skuld över mitt liv och det jag hade valt. Jag ville dö, men hur? När jag sökte hjälp på vårdcentralen igen så fick jag antidepressiva och de skickade mig vidare till närpsyk. Fick en kvinna att prata med som ifrågasatte min mammaroll. Alla mammor ska ha kontakt med sina barn, Vad är du för mamma som skiter i dina barn? Det var så jag tolkade henne och bestämde mig för att säga till i kassan att jag behöver en ny samtalskontakt och en ny läkare för mina antidepressiva började ta slut. Hon i kassan tittade på mig och sa att hon som jag gick till, hon var den bästa de hade och ingen hade klagat på henne förut. Du får gå hos henne på samtal. Jag stod på mig och sa att jag ville ha en annan för hon trycker ner mig och jag behöver någon som lyfter upp mig. Och jag behöver en läkare. Har inte haft någon på 4 månader och mina antidepressiva är snart slut. Hon skrev ut nya antidepressiva och sa att jag kunde hämta ut dem nu på en gång. Jag sa till henne än en gång att jag behöver en läkare nu för jag mår inte alls bra. Jag sa till henne också att jag skulle sätta mig i väntrummet tills jag fick en läkare och satt där tills hon ropade på mig. Hon berättade att det fanns ingen läkare idag som kunde ta emot mig. Men på tisdag 10:00 hör en läkare av sig. Jag gick därifrån med tunga steg. Inom mig tänkte jag, om det hade varit någon annan. Om det hade varit någon annan än jag. Hade den människan varit död idag? En låt som höll mig vid liv var I'm Moving On med Sarah Dawnfinner.
Dreaming, hoping for another try. I've been looking, searching deeper down inside. And if I lose my way, I'll find another road. 'Cause I can make a change on my own. I'm moving on, and I'm gonna get stronger now, and nothing will break me down. I will not give in to doubt. Those days are gone. I can be who I wanna be, start living my life for me.
I'm moving on. Ja, och jag fortsatte att gå på min väg. Läkaren ringde aldrig 10 och ingen annan dag heller. Jag bestämde för att sluta med antidepressiva samma dag läkaren skulle ringa. Jag ringde en vän som hade gjort det själv och fick av henne en rekommendation på 3 månader. Jag trappade ner och bestämde mig för att aldrig äta mer antidepressiva. Jag bestämde för att fortsätta leva livet. Jag skulle göra det bästa av mitt liv. Min fråga till mig själv var, hur vill jag leva mitt liv? Det måste finnas en mening med allt det här. Min längtan efter lugn och ro fanns i mig. Jag ville ha mer energi till träning, dans, skriva, resa till varmare länder och bara få vara mig själv, göra det jag tyckte om att göra. Jag började skapa därifrån till min inre energi. Jag var fortfarande väldigt trött. Jag orkade jobba, äta och sova. Jag satte mål framför mig och bestämde mig också för hur mina vänner skulle vara och hur min man som jag ville leva med skulle vara. När jag träffade en man i mitt liv tog jag ibland fram min lista som jag hade skrivit och också frågade ut de män som jag träffade. Vad hade han för kvinnosyn? Vad tyckte han om? Vad tyckte han inte om? Hur såg han på människor och djur och natur? Delade han min livsuppfattning? Allt gick jag igenom för jag ville och behövde bli älskad för den jag var, trots min bakgrund. Vad hade jag för behov och hur skulle jag kunna ge dem till mig själv? Och hela tiden skulle jag försöka vara nära mig. Om någon behandlade mig illa skulle jag gå därifrån. Jag lärde mig hela tiden på vägen in i mitt nya liv. Av nyfikenhet, mina behov, så byggde jag mitt liv. Andra kom med kommentarer att jag var psykiskt sjuk med en sådan barndom och liv. Man kan inte komma upp ur en sådan sjuk barndom som du levt i. Och vem tror du att du är? Du lovade här och nu går den här vägen. Vem är du? Jag förlorade vänner och män, men jag förlorade inte mig själv. Jag började med näringstillskott och gjorde detox för att rensa och rena min kropp. Jag blev av med socker och saltberoende, humörsvängningar och lärde mig mer om kostens betydelse för en sönderstressad kropp. Fick mycket mer energi och mer rätt näring. Jag började träna, yoga och meditera och började gå till en kvinna som utförde healing. Och jag är idag själv utbildad healare. Healingen hjälpte mig att leva mer i mig själv, i min inre livsenergi, kärlek och glädje. Jag skapade mitt liv utan stress, kände in min glädje och kärlek till mig själv och det liv jag vill leva. Idag är jag en stark kvinna som gått igenom livet, känslor och hittat min kraft till den jag är och allt det som finns runt omkring mig. Jag lever med min sambo i lugn och ro och respekt och kärlek till den vi är. Och ja, livet är enkelt att leva. När du finner inre harmoni i dig, förlåter dig och andra, finner du också din glädje och kärlek till livet. Om jag kan så kan du, det är min filosofi. Tack för att du har följt min livsresa genom mitt 43-åriga liv om det som inte syns på ytan. Med mig Pia Hänninen. Jag avslutar denna avsnitt med låten Unstoppable med Sia.
I'll smile on what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, oh yeah, I'll tell you what you wanna hear. Get my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah, yeah. I'm moving my arm around so you are.
I'm invincible.